För ett par veckor sedan så var det en stor nyhet i österbottniska, jag var till och med i riksmedier, när ett predikobiträde hade lärt barnen i Maxmo att det inte finns någon jultomte. Det blev en skandal närmast. Föräldrarna rasa. Och det var i den debatt som följde på sociala medier, som jag bara delvis har tittat på, så var det en och annan röst som påstod att det här med Jesus, det är minsann lika osäkert som om tomten finns. Hur kan vi veta det, att Jesus finns? Nu är det ju verkligen på det sättet att det är ju illa om man lär barnen med bestämdhet någonting som man vet att inte är sant. Och det blir alldeles speciellt illa om man kopplar det här samman med att när vi tror på Jesus så är det också bara att vi tror. Att vi inte egentligen har så mycket belägg för det. Hur vet vi? Det här i synnerhet som det brukar vara vanligt att man i tidningar publicerar artiklar när vi närmar oss jul, där vetenskapsmän kommer med påståenden att det mesta av det som står i julens berättelser är legender utan verklighetsförankring. Att det är mycket som är uppdiktat och som vi inte riktigt vet vad det är. Det här går hand i hand. Allt det här tjänar till att undergräva den kristna tron i dess grundvalar. Nu finns det ju verkligen sagt i Nya testamentet, till exempel hos Lukas i det tredje kapitlet, att det här verkligen har hänt i historien. Det står så här i tredje kapitlet. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet, och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Tänk hur Lukas fixerar det som hände på alla möjliga historiska punkter som går att verifiera och som också har gått att verifiera. Eller tänk på hur Lukas i början av sitt evangelium beskriver hur han har gått tillväga. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Där är syftet, att det har blivit skrivet. Och ja, de här vetenskapsmännen som då kommer med sina invändningar, så vill ju då kritisera de texter, de källor som vi har. Det var intressant, för jag tror det var förra året som en av Sveriges mest kända historiker, Dick Harrison, skrev en artikel där han säger att det är mycket dålig vetenskap, mycket dåligt underbyggt att påstå att Jesus inte har funnits. Det är så historiskt så väl begrundat. En av dem som har skrivit mycket för att, eller tagit fram en hel del för att visa på hur tillförlitligt det verkligen är Anders Brogren, som jag hänvisade till för 4 år sedan snart när jag hade ett föredrag om olika angrepp på tron kring det här med julens händelser. Och gjorde en del citat där. Det här finns återgivet i en av våra inspelningar. Och jag ska inte gå in på det utan bara dra några slutsatser av det här. Till exempel en sån sak kan vi tänka på, att av de historiska källorna eller manuskripten som vi har i Nya testamentet, så finns det tusentals exemplar som går så nära på det som hände som några tiotal år. Men till exempel när det gäller antikens filosofer eller vetenskapsmän, Aristoteles eller Platon eller vilka andra som helst, så finns det dokument i några få exemplar. handfull exemplar som är skrivna 1000 år efter att dessa män har varit verksamma. Jämför den trovärdigheten. Men vad har det här med julen att göra? Jo, det är det att i fråga om julen så finns det så många idéer om när Jesus har fötts, att han inte har fötts den 25 december. Det vet vi ju egentligen inte. Men genom att säga att vi inte vet när Jesus har fötts, så säger man samtidigt ungefär att vi vet inte om han har fötts överhuvudtaget. Och det finns många duber om Betlehemstjärnan. Vad var det för någonting som de östens vise män såg på himlen? Man har ju kunnat visa på att det fanns till exempel en stjärnkonjunktion i Jupiter och Saturnus i fiskarnas stjärnbild år 7 före Kristus. Den återupprepades sen efter ett par år. Det finns också belägg för att någon komet skulle ha visat sig ungefär år 6 före Kristus, som var ganska anmärkningsvärd. Man spekulerar kring såna här saker en hel del. Men det är svårt att säga hur stjärnan som visade sig för de vise männen när de var på väg till Betlehem först rörde sig, gick framför dem och sen stannade ovanför det hus där Jesus fanns. Där ska vi också notera det här lilla ovanför huset. Det står inte ovanför stallet. Den vanliga situationen är ju, vi tänker oss att allt som det berättas om i julens berättelser, inklusive de vise männen, ägde rum då när man var i stallet. Vi vet ju, herdarna kom till stallet samma natt när Jesus hade fötts. Men vi vet inte att de vise männen kom dit då, ungefär den tiden. Sannolikt att de kom några veckor eller till och med månader efteråt. Och det att julens texter infaller så märkligt, så gör också att man blir förbryllad. Till exempel juldagens händelser när Jesus föddes, annan dagen som talar om Stefanus av den första martyren, fjärde dag jul, menlösa barns dag, som berättar om barnamordet i Betlehem. Hände det faktiskt 4 dagar efter jul eller 3 dagar efter jul? Nej, det måste ha hänt mycket senare. Och sen då, när hände det att vise männen kom dit? Vi har det på 13 dagar efter jul. Men det kan hända att det var några månader efteråt. Och sen 40 dagar efter Jesus hade fötts, så kommer då Josef och Maria med barnet i templet. Då Simeon tar det sin famn. Då det ska bäras fram enligt Mose lag med offer. Var det långt efter 13 dagen? Det vet vi inte. Det kan mycket väl vara så att 13 dagen är efter den. Vi har alltså inte de här händelserna kronologiskt. Lukas säger att han berättade kronologiskt. Men vi har de vise männen i Matteusevangeliet enbart. Vi har orsak att glädja oss över att Jesus har fötts till världen. Att det är en historisk händelse. Att han har levt, lidit under Pontius Pilatus. Att han korsfästes och begravdes. Att han uppstod från de döda. Allt det här är omvittnat och har mycket, mycket fast förankring också i vetenskap. Inte själva uppståndelsen. Och därför ifrågasätts den också. Men den är ju ett centrum i vår tro. Uppståndelsen kan ingen säga ha bevittnat. Själva det att Jesus gick ut ur graven. Men däremot nog följden av den. Då Jesus visar sig. Han visar sig för många. Till och med för 500 på en gång vid ett tillfälle. Det här är mycket starkt förankrat. Och det är därför som vi bekänner i vår trosbekännelse också. Att Jesus led under Pontius Pilatus. Det förankras till en bestämd person vid ett bestämt skede i världshistorien. Som man vet av andra källor också har förekommit. Har varit en historisk person. Det här bekänner vi i vår trosbekännelse. Och vi bekänner också när vi går till krubban nu för att fira jul, att Jesus verkligen är Gud som har kommit till vår jord. Det är någonting som vetenskapen aldrig kan bevisa. Man gör allt för att förneka jungfrufödelsen som en förutsättning för att Jesus ska vara Gud och människa, om han skulle ha fötts av man och kvinna, som alla andra, så skulle han inte vara Gud. Men vi får bekänna det att han föddes av jungfru Maria. Och därför kunde han bli vår frälsare. När vi går för att fira jul så får vi alltså göra dig tacksamhet över att Gud har kommit till jorden, blivit människa i en historisk tid. Att han har dokumenterat det mycket väl. Vi behöver inte vara ängsliga, ovissa om det har skett. Och vi behöver framförallt inte ha den minsta ängslan över att det som han gjorde för oss genom hans felfria liv, hans lidande och död, att det betyder att vi får vara Guds barn och få se fram emot en tidig härlighet när vi ska få lovsjunga tillsammans med änglarna, ära vare Gud, på ett helt annat sätt än vad vi kan göra här med vår begränsade röst och tillvaro. Vi ska be tillsammans. Tack, kära Herre Jesus, för att du övergav din himmel och kom till vår jord. Du hade allt så gott i himlen, du var rik, men du blev fattig för vår skull. För att vi genom din fattigdom skulle bli rika. Kom och hjälp oss att fira julen på rätt sätt. Att inte låta det yttre, det jordiska, ta över och bli viktigare än det att tillbe dig vid krubban, att vara tillsammans med dig, sjunga till din ära och be dig vara med oss varje dag som du har lovat. Tack för att du är med oss med din nåd och barmhärtighet, att du har varit med oss denna dag. Var nu med också när vi är på väg hem härifrån till olika håll och beskydda oss så att inget ont sker. Så får vi lämna resten av denna julförberedelse och julhögtiden i dina goda händer. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Gud Faders kärlek och den helige Andes delaktighet, vare med oss alla, nu och för evigt. Amen.